Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Hejsan hejsan allesammans, varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen, idag med nummer 248. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist.
Hallå Maria och hallå alla tittare och lyssnare, välkomna till oss!
Idag Ingrid så är det som så här att vi har huvudrubriken Klägget. Tänk att vi fick använda detta underbara ord i en rubrik.
Ja, verkligen helt fantastiskt. Och de två främsta, vilkens främsta företrädare för Klägget är som ni ser på Daniels bild, Magdalena Andersson och Anna Kinberg Batra.
Ja, ja. Vi ska prata om dem och andra kläggare lite senare i programmet. Ni vet ju det att Magda ligger riset in nu för att hon är så himla osympatisk och kläggig på så vis. Att, sådär typig mot vanligt folk. Och Anna Kinberg Batra är ju ja, på vippen att tvingas avgå på grund av konstiga anställningsaffärer.
Och därav rubrikordet kris. AKB har genomlidit sannoliken en kris.
Det kan man lugnt säga. Vi ska se när hon blir roligt sågad av medieexperten Paul Ronge lite senare i programmet. Och vi ska också prata kulturkanon. Vad är nu kulturkanon då, Ingrid?
Ja, det är ju någonting som jag tror faktiskt de flesta länder har. Det är att man sammanställer, vad är den viktigaste svenska litteraturen, de viktigaste svenska konstnärerna, poeterna, musikerna, musikverken och så. För att helt enkelt, det är ju som att alltså det kan ju bli ett stöd för skolan. Att de vet vilka böcker eleverna förväntas läsa. Att inte alla lärare gör det som de vill. Och dessutom är det ju fantastiskt bra för alla dessa invandrare som har kommit till Sverige. Som vi på något sätt egentligen aldrig har bjudit in. I vår missriktade godhet. Åh nej, men ni ska behålla er kultur. Jaha, men ni kan aldrig bli en del av vår. Så att det är väldigt bra. Men nu är det ju så att regeringen har ju tillsatt en kulturkanonskommitté och de har haft sitt första möte och då har ju protesterna dragit igång. Nej, fy så otäckt med en kulturkanon!
Ja, vi ska börja prata om detta alldeles precis nu. Vi ska bara först meddela er att idag är måndagen den 22 april 2024. Som Ingrid sa precis, svensk kulturkanon ska tas fram, det meddelade kulturminister i december 2023 och höll då presskonferens tillsammans med de andra Tidöföreträdarna om det och tillsammans med den här kommitténs ordförande Lars Trägård. Och då sa man att kulturen är en viktig sammanhållande kraft i ett samhälle. Mycket av de kunskaper som var självklara för tidigare generationer är idag inte lika självklara. Det finns därför behov av gemensamma referensramar i vårt demokratiska samhälle. Till detta kan kulturen bidra och arbetet med att välja ut de verk som ska ingå i en svensk kulturkanon ska bedrivas i fristående expertgrupper med kompetens inom respektive områden. Det är kommittén som avgör vilka konst- och kulturområden som blir aktuella, fastställer kriterier för valet av verk och utgör utser expertgrupperna, och de här expertgrupperna ska då självständigt avgöra vilka verk som ska ingå. Men även allmänheten ska ha möjlighet att komma med förslag. Det låter ju jättetrevligt, tycker jag, Ingrid. Vad är problemet?
Och väldigt demokratiskt. Och jag ska också säga att det här är ju Sverigedemokraternas grej. Det är någonting de länge har jobbat för. Och nu har de då fått med sig regeringen på detta. Och redan när det presenterades så blev det ju lite hallabaloo då. Detta är ju exkluderande. Nej, det är själva motsatsen till det. Det är inkluderande. Att berätta för människor. Men det handlar ju om det här att vi har försökt att tona ner. Det finns ingen svensk kultur, och nej, det finns inget svenskt, och nej, ni behöver inte lära er någonting. Och på ytan kan det ju verka vänligt, men det är själva verket raka motsatsen. Det är att säga, du blir aldrig en del av vårt samhälle om inte du själv kämpar som en dåre. Och så spikade de då i februari vilka som ska ta fram den här kulturkanonen. Jag vet inte vad, kanonen, säger man så?
Ja, det får det ju bli då ju.
Ja. Och då kunde vi läsa då på SVT i slutet av februari att journalisten Gunilla Kindstrand ingår i den kommittén som ska leda arbetet med svensk kulturkanon. Och förutom henne så är det då, som du sa, Lars Trägård som är ordförande. Han är professor i historia. Och så är det även Marlene Eskander, verksamhetsledare vid Läsfrämja institutet. PJ Anders Linder, chefredaktör för Access. Och Peter Luthersson, docent i litteraturvetenskap. Vi ska komma tillbaka till Peter Luthersson. Men ska vi börja med att se i gårdagens agenda, så tog de upp detta, och de hade en väldigt bra intervju med Lars Trägård, och vi ska inte visa någonting från den, men vi tycker att ni själva ska ta del av den, för han är väldigt bra när han förklarar detta. Istället så ska ni få se Svenska Akademins ständige sekreterare Mats Malm snacka om klägget. Det förakt han har i rösten när han förklarar varför Svenska Akademi absolut inte kan delta i framtagandet av något sånt här.
Den här veckan så drog de igång sitt arbete, ledamöterna i den kommitté som av Tidöpartierna fått uppdraget att ta fram en svensk kulturkanon. Vi ska strax höra kommitténs ordförande, historikern Lars Trägård, men först till den debatt som har fört oss hit. Kritiker har kallat det här ett nationalistiskt uppfostringsprojekt, medan andra menar att en kulturkanon är ett nödvändigt verktyg för att stärka en utmanad svensk identitet.
Och så var det störtloppet.
Dansa, vi ska dansa.
Svensk kultur, vad är det?
Hota.
Och vad av den svenska kulturen bör vi känna till?
Det här är ju dörren som är mer känd än personer egentligen. Just nu ser jag som får komma ut genom den en gång om året och tillkänna i årets Nobelpristagare.
Vi är på Svenska Akademin i Börshuset i Stockholm. Här vill man gärna diskutera och föreslå litteratur, men säger bestämt nej till att medverka i arbetet att ta fram en svensk kulturkanon. De har inget intresse av att renodla svenskheten i vad de kallar en smal kanon.
Det handlar ju om auktoritet. En smal kanon är ju auktoritativ. Kommer den uppifrån så innebär ju det något. Och akademin är en gammal, ärevördig i bästa fall, kanske lite mossig om man ser det från det hållet, institution. Om den skulle vara med och också bidra till auktoriteten på det här sättet. Jag tror att det skulle kunna vara skadligare för litteraturen än nyttigt egentligen. Det skulle kunna bli en press.
På vilket sätt skulle det vara skadligt?
Ja, jag tror att det är bra om man kan se det litterära kulturarvet som en gemensam resurs och inte något som man får utpekat för sig. Det kan bli lite för mycket linjal pekpinne. Det är ju det som ligger i begreppet kanon helt enkelt. Det är ju just riktlinjen. Behöver vi verkligen anvisningar av det slaget?
Svenska Akademien menar att en kanon av det slag som nu ska tas fram gör litteraturen till ett instrument att använda ideologiskt. Projektet har väckt debatt. Bland annat har 200 författare samlats i ett gemensamt uppror mot en svensk kulturkanon.
Ja, såklart har 200 författare samlat sitt upprop mot Ingrid. Det är ju inte första gången journalister och författare i Sverige liksom vänder sig mot, vad ska vi säga, det fria ordet i största allmänhet. Jag tänker på hur Svenska Akademin betedde sig, Svenska Pen var väl också med på den båten mot Salman Rushdie till exempel. De är ju alltid i total avsaknad av ryggrad.
Mm. Precis, och det är ju Lars Trägård, den här ordföranden, han säger ju att det är särskilt viktigt med en kulturkanon i ett så extremt land som Sverige. För det vet ni ju på den här World Value Survey-kartan, där ligger ju Sverige längst upp i högra hörnet. Och då, där är liksom, det finns inga regler längre, allt går och liksom superindividualism och sådär, medan konservativa och traditionella människor ligger nere i det vänstra hörnet. Och när det då kommer en massa människor hit från länder som är totalt annorlunda, och så ger vi inte de minsta lilla hjälp, och vi har inte ens, jag menar, de yngre generationerna får jag väl säga nu i min ålder, de har ju inte fått någon bildning med sig genom skolsystemet. Och så de, jag märker ju det på min hjärtedotter och hennes, jag vill inte tala illa om dem, jag med alla dem i den generationen. Man kan spela TP med dem, för de kan ingenting. De har inte fått lära sig den här. De är inte allmänbildade. De är väldigt duktiga på att ta reda på saker, så det är inte något fel på deras intelligens. Men de har helt enkelt inte tvingats att lära sig saker som vi gjorde, att liksom plugga för att vissa saker ska bara sitta som brinnande vatten. Vem är John Bauer? Carl Larsson, är det en svensk konstnär? Vem var det? Såna saker.
Ja, och i det här inslaget, det var inte med här, men i hela det här inslaget var ju 25 eller 20-25 minuter någonting, och där fick man bland annat se ett klipp med Ebba Busch. Mm. Som inte var så smickrande för henne. Jag vet inte exakt hur gammal Ebba är. Vad kan hon vara? 40-årsåldern? Någonting.
Ja, knappt.
Ja, men hon får en fråga. Vem har, hon står i Aktuellt-studion. Och vem har skrivit Gösta Berlings saga? Och nu får jag en blackout, säger Ebba. Och det kan ju mycket väl ha varit. Ibland får man ju säga att man kommer inte ihåg sin egen bankomatkod och sånt.
Ja, ja.
Men det kan också vara så att hon tillhör en generation där de här sakerna är långt ifrån självklara. Mm. Och det är ju så sorgligt. Så att det behövs inte bara för nya medborgare och människor som behöver... Jag menar, nu verkar ju alla politiska sidor vara överens om att assimilation får man väl inte säga ännu, men integration, att det är väldigt viktigt. Var ska man integreras i?
Mm.
Om det inte finns, om vi inte kan visa upp, okej, så här ser det ut här, det här är vår kulturhistoria, vårt arv, det här är liksom en ledtråd till svenskarnas sätt att tänka och så vidare. Det är viktigt, men också som du säger, den yngre generationen, yngre människor som ju är helt rotlösa på något sätt i allt detta.
Ja, nej, men så är det, och det är väldigt sorgligt, men också det här föraktet som Mats Malm har för populasen. Och så lindar han in det ord som att det skulle ju vara en sån mossig organisation som Svenska Akademi. Det kan han kosta på sig att säga, för han vet att alla vet att det är bland de finaste uppdrag man kan ha i Sverige. Du får vara med och bestämma om Nobelpris i litteratur. Världens största och mest berömda litteraturpris. Men egentligen handlar det ju om att de vill ju inte att vanligt folk ska känna till det de känner till. De står ju liksom över pöven.
Och Håkan Boström i GP skrev jättebra om detta i, ja, var det till och med idag? I morse. Just vad aktuella vi är. Mm. Under rubriken det egentliga skälet till att kulturkanon är så hatad. Och sen refererar han då till någon debattartikel som Mats Malm har skrivit då. Och Håkan Boströms artikel går ut på att det egentligen handlar om det är att de här kulturklägget, de vill inte ha in kreti och pleti i den sfären. De vill inte att vanligt folk ska ta del av det och bildas. Alltså det här som sossarna faktiskt gjorde bra en gång i tiden med när liksom ABF kom till och det här liksom att alla skulle läsa och så vidare. De vill inte det. De är superelitister som vill hålla pöben utanför och inte för djur och jävlar förväxlas med någon, du vet, Svenne Byggare i Motala. Han ska inte ha läst Selma Lagerlöf, för då är det inte lika exklusivt att jag har gjort det. Det är liksom det går ut på, att lyfta upp, framhäva sig själv, utmärka sig själv, tillhöra en exklusiv grupp på bekostnad av alla. Och då kan ju inte vem som helst ingå i den gruppen.
Nej, och hela den här ledaren slutar ju så här. Det var länge sedan det räckte att gå runt i frack, hög hatt och monockel för att markera distans. Vem som helst kan ju numera köpa sig dessa attiraljer på närmaste billighetsaffär. Nej, modet och smaken måste växla. Konsten måste vara svårtillgänglig och kontextuell. En sofistikerad smak. Ideologi och maktutövning kräver otydlighet, föränderlighet, relativisering och inte minst en stor dos falsk ödmjukhet. En nedskriven kulturkanon vore faktiskt rena förolämpningen mot la distinction.
Ja, jättebra. Han är ju ofta bra, Håkan Boström. Men apropå just den här attityden då, så är det ju faktiskt så att du har lustigt nog en jättebra anekdot om Peter Luthersson, som vi ju nämnde tidigare, som ingår i kommittén, men som när du var bekant med honom var kulturchef, va, på Svenska Dagbladet.
Ja. Och då var det så att han hade skrivit någonting som drog igång ett så kallat kulturkrig. Det var många som tyckte att usch och fy, så kan man inte uttrycka sig som Peter Luther. Så jag minns, jag har inget minne av vad det handlade om. Men själva anekdoten är då att han och hans fru och svärmor satt och diskuterade. Och då så säger svärmodern så här: ja, Peter, jag tycker de är så elaka mot dig och de skriver sådana hemska saker. Och jag har läst allting, men jag måste säga att jag fattar inte riktigt vad det handlar om. Och då tittar Peter på henne och säger: det är inte meningen att du ska fatta det.
Natchen. Oerhört ärligt svarat, det får vi ge honom.
Ja, det får vi ge honom. Och jag ska också säga att han... För, alltså, det var ju verkligen så. Men jag ska säga, när jag kände honom, han är jätterolig, han är superintellektuell, men han är väldigt rolig, bildad och kunnig. Jag har skrattat mycket i hans sällskap. Men det där var ändå liksom, han satt på sina höga hästar och han kunde inte låta bli att säga att du, svärmor, det är inte meningen att du ska, vi rör oss på en annan nivå. Och då kan man fråga sig, han nu då, om han var så... från åden och sådär. Varför går han med på att sitta i den här kommittén för den svenska kulturkanon? Vi kan säga att det är flera olika som har skrivit om detta. Viktor Malm, Expressens kulturchef, han är minsann besviken på att Peter Luthersson ingår där. För han har ju skrivit massor med böcker om olika historiska personer och författare och så gör han tydligen även Access TV-program. Och där har han då pratat om flera stora författare, varav, nu tar jag det från minnet, 40 var män och bara 4 var kvinnor. Och därför är det jättehemskt att han är med där. Och så är det någon annan det på Aftonbladet som säger att nej, han kommer inte låta sig styras av fake vikingar. Han kommer att stå på sig. Här kommer inte Mattias Karlssons löjliga förening Gimle att ha någonting att säga till om. Och så han väcker lite olika känslor. Men då kan man fråga sig, Varför vill han ingå i det här då? Om han nu är en av liksom klägget. Jo, min tanke är så här. Peter har nu insett att han kommer aldrig komma med i Svenska Akademin.
Nej.
Och då tänker han så här kanske. Det är bara mina funderingar. Nu kanske han tänker så här. Ja, men jag kan skriva in mig i historien genom en av dem som såg till att vi fick en svensk kulturkanon och att det då i strid med Svenska Akademin kan jag tänka mig att hans humor är att han tycker det är lite roligt.
Okej. Okay. Ja, men it's all good ju. Oavsett hans motivation till att göra detta. Och det är alltså som så här, mina vänner, att det här uppdraget ska redovisas senast i augusti 2025. Så det är ju ett tag till som kommittén har på sig.
Men ändå ganska snabbt för att vara en utredning.
Ja, det ska bli kul att se vad de gör av den här biten med att allmänheten ska få föreslå saker.
Ja.
För det är, och hur mycket hänsyn de kommer att ta till det. Därför att det brukar heta då när allmänheten får rösta i musiktävlingar eller, jag vet inte om du minns, det var en oerhört pinsam incident för ganska många år sedan på Guldbaggegalan, när århundradets bästa skådespelerska skulle, svenska skådespelerska skulle röstas fram av publiken. Och de tre alternativen var Greta Garbo, Ingrid Bergman och Helena Bergström, och vem tror du vann?
Antagligen Helena Bergström, eftersom folk hade sett filmer med henne.
Ja, just precis. Och det är ju det då som man brukar säga att därför eller åtminstone de här på panassen brukar tycka att därför ska vi inte släppa in pöben i såna här liksom avväganden. Men jag tänker att kommittén verkar, mitt intryck är så här långt är ju, och inte minst av Lars Höger, det är ju att det består av kloka människor, så kanske att allmänhetens inspel kan inspirera och ge dem tankar som de annars inte skulle ha fått.
Alltså... Ja, för det viktiga är ju att det här handlar ju inte bara om att de som då akademin är så rädda för att det ska komma uppifrån, utan jag tror tvärtom att det de ska göra och vill göra, det är att ta fram det som verkligen är svensk kultur. Och då är det ju även den folkliga aspekten. Alltså idag kanske inte så många läser Vilhelm Moberg och Selma Lagerlöf. Nu kanske mest en massa, vad heter hon? Hon som gick osminkad nu på Elgalan. Camilla Läckberg och sånt. Och det vore ju tråkigt om hon kom med i kulturkanon. Men däremot så tror jag att de flesta människor som engagerar sig, de kommer föreslå Astrid Lindgren, vilket jag är helt bergsäker på att de kommer att ta med i alla fall. Men för det är ju en sån otroligt stor del av den svenska kulturen. Det finns ju inte en människa som inte har läst hennes böcker, sett alla filmatiseringarna. De görs ju ständigt nya versioner och så, och vi alla bävar ju för nyversionen av Saltkråkan. Hur länge sedan jag läste någonting om den.
Men tidigare sådana här omröstningar som varit kring vad som är svensk kultur, så vet jag att allmänheten har föreslagit sådana saker som fika till exempel, vilket ju är ett jättekul inspel, därför att det finns inget annat land i världen där fika är så fruktansvärt centralt som det är på svenska arbetsplatser.
Och som har ett liksom eget ord. Jag menar, på engelska säger man let's grab a coffee, men vi går och fikar. Det är mer än bara det där kaffet, utan det är hela runt omkring.
Nu är det fika liksom. Ja, det är mycket, mycket svenskt. Och kanelbulle fladdrade förbi här i det här inslaget. Det finns, ja, the sky's the limit skulle jag säga vad det gäller även konstlitteratur och filmkultur överhuvudtaget. Så att jag följer den här kommitténs arbete med spänning och säger, uppmanar dem att never mind the haters, bara kör på, för det här är, jag kan inte förstå hur någon kan ha negativa invändningar, alltså tycka att det här är någonting negativt. Det är ju bara kul, spännande, positivt.
Ja, det är det. Och jag menar, det är ju faktiskt också så att som någon nämnde där, att den svenska identiteten är ju hotad efter alla dessa år av, ja, dels de yngre generationerna som inte har fått lära sig någonting, men också att vi har liksom, nej men vi har ingenting, och det är fult att säga att det finns en svensk kultur och så att jag tror att det kommer att bidra till att fler svenskar kommer att känna hopp för Sverige.
Hopp för Sverige, precis som vår YouTube-kanal ju heter. Och glöm inte, vänner, att tumma upp och prenumerera på Hopp för Sverige. Det är mycket viktigt för mig och Ingrid. Nu tycker jag vi går in på själva liksom huvudkläggblocket, och det gör vi med, såklart, vad annars, Juholts klassiker.
Ja.
Man ska samtidigt vara medveten om att det finns, framförallt i Stockholm, det som jag beskriver som ett klägg. Ett klägg av människor som går runt och kindpussar varandra och som lever på den här relationen. Och i det klägget ingår politiker, journalister, PR-konsulter, rådgivare, mediatränare. Och så går de runt där och de dricker sina roséviner och de kindpussas och de tycker om varandra och de utvecklar någon form av relation. Någon gång emellanåt måste de bråka lite grann med varandra för att upprätthålla fasaden, att de är på olika sidor. Men i själva verket håller de ihop och hänger ihop och de tycker om.
Mm. Ja, det är ju så klockrent alltså. Och just det här, det är inte bara, de flesta kanske bara kommer ihåg att han kallade det klägg, men vad menar han egentligen? Och det är ju faktiskt väldigt allvarligt. Det här med att politiker och journalister och du vet alla som, de som har någon makt, de är egentligen kompisar. De har kläggat ihop sig med varandra. Och ibland så låtsas bråkar de lite.
Mm. Och anledningen till att han sa det här, det var ju då att, som en förklaring på varför han själv råkade så illa ut. Nu ska vi väl säga att han gjorde en hel del en hel del klantiga saker. Men det var också uppenbart att han tillhörde ju inte det här kläget. Nej. Och han ville inte delta i det. Han var en, lite av en bondläpp från Oskarshamn, och han åkte hem varje helg och han var inte ute på såna här rosévins tillställningar och kimpussades och sånt. Och därför gillade inte klägget honom. Nej. Och bestämde sig. Och det är också en sån här jäkligt kuslig grej att om klägget bestämmer sig för att få bort dig, så har du inte en chans.
Nej, det är verkligen kusligt, därför att visst, han sa några saker som var lite dumma, men det gör ju alla politiker. Det handlar om huruvida de bara har lite, en liten brottningsmatch och så är det bygons, eller om de verkligen förstorar upp små saker så till den nivå att drevet blir så stort att varje sund människa som är rädd om sin egen hälsa säger jag avgår.
Mm. Ja, kläggdrottningen Magdalena Andersson är även en isdrottning, åtminstone om vi ska tro herr Hjort, Claes Hjort i Bulletin. Han skrev här i veckan, Hjort, Magdalena Andersson som Skärholmens isdrottning. Och den här faksimilen ni ser där högst upp, det är alltså Magdalena Anderssons pressinbjudan till Skärholmen. När Magdalena Andersson bjöd in journalister för att de skulle få beskåda hur hon besökte platsen för ett tragiskt mord gick allt fel. De anhöriga ville inte vara statister i Anderssons fotoop. De ville få sörja i fred. Att Andersson bjöd in journalister är häpnadsväckande ynkligt och empatilöst mot de sörjande. Ja, Ingrid, det här säger någonting väldigt viktigt om det som Magdalena Andersson, men även om sossarna. Därför att ingen, alla, det var ju många politiker som var där, som vi berättade i senaste podden. Kristersson var där, justitieminister Gunnar Strömmer var där, Ebba var där, som vi ju visade klipp. Men ingen av dem hade skickat ut pressinbjudningar att komma och filma mig medan jag går omkring här.
Precis, och det är ju det, det visar ju på den här fullständiga hybrisen som hon också plågas av, eller njuter av, vad vet jag. För att de andra, vad jag förstår, tog med sig egna. Alltså alla kan ju filma med en mobil och alla har pressmänniskor och sånt som kan säga. Så att de ändå kunde få ut att vi var där. Men det är ju det är så beräknande, så iskallt beräknande att nu ska Magda ska åka ut och titta på de stackars sörjande, kom och fotografera henne så vi får stora rubriker imorgon. Och så gick det så in i bomben fel. Och det, alltså, det är så, ja, Man brukar, ni hade en lärare en gång som sa att skadeglädjen är den enda sanna glädjen. Det håller jag inte med om. Jag tycker det är tråkigt med skadeglädje. Men ibland känns det rätt skönt ändå. Just för att hon är så kall och obehaglig. Och hybris och allt det där. Så att jag kan inte säga att jag tycker synd om henne. För att hon råkade ut för det hon gjorde i Skärholmen.
Nej, inte jag heller. Jag är ingen hämndlysten människa, men... Jag tror att uttrycket du är ute efter är synden straffar sig själv, ja. Eller ja, tillbakakaka, eller hur man nu vill uttrycka det. Alltså att när hon gjorde en sån beräknande sak att hon faktiskt fick det kastat i ansiktet. Det känns lite som karma eller poetisk rättvisa eller vad man nu vill kalla det. Och några som definitivt inte tänkte låta detta gå obemärkt förbi, det var ju gänget som ligger bakom satirserien Herr Talman i SVT. Ja, ni hörde rätt. SVT satirserie briljant. Det är faktiskt så otroligt nog. Jag kan inte förklara hur detta har gått till. Att SVT låter dem ta ut svängarna så mycket som de gör. Men
ja, för vi har ju sådana som har en flam och vilka fler. Så att det går ju inte. Man kan inte göra humor för SVT. Det får man inte prata om. Men jag tror att det är det här att de ju ändå ger sig på makten. Det handlar ju om regeringen och oppositionen och talmannen. Och detta är ju tredje säsongen. Och de två första, har ni inte sett dem så ska ni se dem också. För att även om det är väldigt aktuella program... alltså det skrivs ju uppenbarligen under veckan, för det är alltid väldigt, väldigt, och nu hade de då plockat upp det här med Magdas besök i Skärholmen, och vi har tagit ut ett ganska kort klipp, men det här var inom ramen vad vi fick lov till.
Ja, precis. Jag ska sätta upp det innan vi kommer in här och berätta för att temat är då att Magdas dåliga humör och att hon känner sig själv orättvist behandlad. Och varför uppfattar folk mig som så aggressiv och otrevlig och så vidare. Och då tar sossarna in en snällhetscoach i form av Mark Levengood som ska lära Magdalena Andersson hur man framstår som mer snäll. Så det är bakgrunden till det ni ska säga nu.
Bara det att han säger så här. Vad vet du om detta? Vadå snäll? Du, har man varit gift med Jonas Gardell i flera decennier så lär man sig att tycka att allt är okej. Liksom.
Ja, typ sublimera sitt hat eller något sånt, säger han. Men ja, precis. Och vi kommer ju in här då när, för de tar även in någon influencer eller någon sån här PR-människa. Jag har inte riktigt fattat vem det skulle vara.
Ja, det är någon retorikexpert. Jag undrar om
det
var
hon, Elaine Eksvärd.
Ja, jag tror det. Och så har de då sagt att hon ska framträda i Min sanning med Anna Hedenmo, för att där ska hon då få visa hur snäll hon är. Och att hon inte alls lyssnar på hårdrock, utan hon lyssnar på Astrid Lindgren och Georg Riedel sånger och sånt. Och så ger han henne också ett tips att om hon ska säga någonting som är lite ilskt, sådär lite argt, då ska hon säga så här som han brukar säga: min farmor sa alltid, och det går ju helt åt skogen.
Det gör det, vi kollar.
Ja.
Magdalena Andersson, vem är hon egentligen? Landsmoder eller en rabiat jävla surkärring? Välkomna till Min sanning. Ja, Magdalena, många kan ju uppfatta dig som hård och tuff och känslokall. Är du det?
Jävla Ulf, att ta åt sig äran med allt. Vad fan visar förhandlade fram...
Magdalena, min farmor brukar säga...
Mark Levengoods farmor brukade säga att jag är en väldigt varm partiledare.
Mark Levengoods farmor?
Min farmor menar jag. Hon sa det.
Musik. Prata om musik.
Lisen Ekdahl gillar jag.
Jag trodde att du gillade hårdrock.
Georg Riedel.
Va?
Men helvete, har du inte lärt henne någonting? Jag är en fittig bonddräng och så vidare. Ja, du kände till.
Uh-huh. Men vad fan är det som pågår?
Hon sjunger Georg Riedel.
Det går mycket, mycket dåligt.
När du åkte till Skärholmen i söndags och alltså blir utskälld av anhöriga där, hur känner du då?
Ja, hur fan tror du att jag känner, va?
Jag får ju skit för allt jag gör. Om det var någon som var offer i Skärholmen så var det jag!
Nej, nej, nej.
Farmor, farmor, farmor.
Min farmor var en jävla fittkärring precis som du, Anna Hedemo!
Va?
Det vore bra om vi kanske kunde stänga av kamerorna nu.
Ja, det är så jäkla bra. Om ni inte har sett det här avsnittet så måste ni göra det. Vi lägger ju alltid länkar här nedanför. Alla avsnitt finns på SVT Play, som sagt. Så spot on. Och så hela avsnittet slutar med att hon, Morgan Johansson och Göran Persson drar världens hårdrockslåt. Göran Persson är klädd i svart kåpa för han har precis kommit från en Eyes Wide Shut-fest som han har haft med Anitra. Så här. Alltså det är så... Jäklar vad var det?
Ja, och det är så vasst och elakt och så på pricken så att man sitter faktiskt och gapar över att SVT visar detta. Men det är väldigt, väldigt bra. Och det är bara en kvart långa avsnitt, men man skrattar ju oavbrutet. Det är hur kul som helst. Och jag tror att... Alltså vi tänkte ju först att ja, men hur ska de vara nu mot den nya regeringen? Ska de vara lika elaka mot dem? Och det är de ju naturligtvis. Det här avsnittet handlade ju mest om Magda, men annars har de varit, förra avsnittet var de jätteelaka mot Ulf Kristersson. Så det är, de är verkligen, de gör det på riktigt bra nivå. Mm.
Som satir ska vara, slå åt alla håll.
Mm.
Jaha, vill du säga något mer om Magda-klägget eller ska vi hoppa vidare till AKB?
Ja, men jag vill bara säga en sak som egentligen inte har med klägget att göra, men som handlar om det här med Skärholmen. Att Joakim Lamotte, han har ju en Substack nu som man med fördel kan prenumerera på, tycker jag. Han är väldigt duktig. Och då har han bland annat granskat något annat fall då, just i Skärholmen, alltså kriminella som tillhör det här Skärholmen-nätverket. Och då är det Samuel och Ali, Samuel är inte svensk, inte Ali heller, det förstår ni. För nästan exakt ett år sedan dömdes de för grovt vapenbrott och narkotikabrott för att de hade förberett sig för att döda en eller flera personer i Skärholmen. För Ali blev påföljden ungdomsvård, vilket betyder att man exempelvis får gå och prata med någon på socialtjänsten en gång i veckan. För Samuel blev påföljden 8 månader och sluten ungdomsvård, vilket innebär att han varit ute på gatan åtminstone under hela 2024. Nu är ju regeringen på väg att ändra detta, men ni förstår, det är ju inte så att liksom det här Skärholmen-mordet kommer som en blixt från en klar himmel, utan har man hela tiden behandlat de här ungdomarna som går omkring med vapen och ska mörda folk som "Åh, lille vän, nu får du saft och bulla, jappa, jag går och pratar med sostanten." Då händer sådana här saker. Det kunde vilken idiot som helst ha räknat ut.
Ja, prenumerera gärna på Lamotts Substack. Han kommer med intressanta saker där var och varannan dag. Han har övergett det här med Facebook nu, vad vi kan förstå, och helt gått över till Substack. Han upptäckte väl att Facebook är rätt så hopplösa med sin censur och det, kan man förmoda. Men då går vi vidare till Anna Kinberg Batras kris. Och även här vill vi ha ett litet mini klipp för att leda in er i detta block.
Kvinnliga och stockholmare är smartare än lantisar, tycker jag.
Men är det liksom, vad sa du nu? Att stockholmare är smartare än lantisar?
Ja.
Ja, det här var under valrörelsen 1998, vad jag kan förstå. Anna Kinberg Batra var då gruppledare för Moderaterna i riksdagen. Och som ni hör på reporterns reaktion, så var det ju en mega groda som hoppade ur munnen på henne där, nämligen stockholmare är smartare än lantisar. Och jag vet inte, Ingrid, om hon menade det som ett skämt. Jag tror inte det.
Nej, det tror jag inte. Nej, och jag tror inte det var någon groda heller. Hon ser så himla nöjd ut när hon har sagt det. Och när reportern börjar ju då, och så går hon några sekunder och säger, vad sa du egentligen? Sa du att stockholmare är smartare? Ja. Så Stockholms, nej, utan jag tror att hon, det är någonting, hennes empati är inte heller särskilt välutvecklad, kan vi väl säga, utan hon tyckte nog att hon gjorde ett coolt utspel. Jag visste faktiskt inte att hon var gruppledare när det hände, jag trodde hon var mer muff-tjej.
Ja, det var vad jag läste som hastigast, det är med en liten asterisk asterisk där. Men ja, hur som helst, det är alltså inte första gången som Anna Kinberg Batra utmärker sig och hamnar i blåsväder. Och ni vet ju att hon var partiledare för Moderaterna, och i det under den perioden så kan väl kanske både du och jag tycka att hon blev ganska orättvist behandlad, därför att det som gjorde att hon rök var väl framförallt att hon öppnade för samarbete med Sverigedemokraterna, och så blev hon så superutmobbad och fick försvinna, och så kommer Kristersson in och det går en liten tid och så gör han precis det som Anna Kinberg Batra har föreslagit, yeah, nämligen då en slags tidig variant då. Men nu, vad är det som har hänt nu, Ingrid, om du ska uppdatera lyssnare och tittare på den här krisen?
Ja, det är ju så att för drygt ett år sedan så utsåg regeringen Anna Kinberg Batra till landshövding i Stockholm. Man hör ju oftast inte någonting om landshövdingar. De ska bara klippa band och se snälla ut och dricka champagne med folk och sånt där. Men då så häromdagen så kom Aftonbladet, eller en vecka sedan ungefär, så kom Aftonbladet ut med en artikel som hade rubriken Anna Kinberg Batra anställer kompis till nytt toppjobb, är gudmor till hennes barn. Landshövdingen har anställt en nära vän som ny toppchef under henne. Jobbet utannonserades aldrig, bortsett från en lapp i receptionen, och endast kompisen sökte. Det låter inte som man har gjort det by the book, säger Jenny Ekenstierna, förbundsjurist på fackförbundet ST. Och detta, först bubblar det lite och sen så tar drevet fart. Och Anna Kinberg Batra, hon vägrar prata med Aftonbladet. Det är de som har avslöjat det. Men däremot så gör hon en intervju för TV4. Och där hon då tydligen gör avbön. Och sen har hon gjort ännu fler intervjuer och hon bara syltar in sig mer och mer. Alltså det blir dummare och dummare. Hon är ju inte ett underhag. Hon har ju lite samma drag som Magdalena Andersson. Lite fyrkantig, stolpig, inte sådär charmerande i sin personlighet.
Nej, precis. Hon har inte någon särskilt varm utstrålning, utan precis som du säger, ganska kantig. Och också får man känsla av att både hon liksom Magda är svårt klägganfrätta i det att de är vana vid att kunna göra och säga lite som de vill.
Ja.
Så att det är ju det som har satt henne i klistret nu då. Hon anställde den här väninnan, och sen så har det också framkommit att det är ytterligare två personer som har fått anställning under ganska mystiska omständigheter, eller tveksamma omständigheter. Det är inte så, ni vet, inom svensk statsförvaltning, svenska myndigheter, kommuner och så vidare, så finns det en viss gång som måste följas, därför att tanken är Axel Oxenstiernas som liksom var grundade svensk statsförvaltning, svensk tjänstemannaordning och så vidare. Hans tanke var ju liksom att man skulle vara oväldig och ingen skulle gynnas, och alla sånt. Så det finns en massa principer och regler som måste följas, och bland annat så är det, anses det liksom inte riktigt okej att först inrätta en ny tjänst där lönen är ungefär 1 miljon om året, och sen endast utannonsera denna tjänst genom en lapp i receptionen, och att inhämta då en ansökan, vilket är en av ens närmaste vänner. Det är inte liksom... Men en intressant grej som har hänt sedan detta briserade, Ingrid, det är ju att man skulle kunna tro att oppositionen, Anna Kinberg Batra är ju så extremt nära förknippad med Moderaternas innersta krets och allt det här, oppositionen borde väl ta tillfället i akt och verkligen slänga ruttna tomater på henne, men det har inte hänt.
Nej, det gör de inte, och det är ju inte alls på något sätt för att de tycker synd om Anna Kinberg Batra. Tänk vilket väsen det blev om att PM Nilsson hade tjuvfiskat ål. Det var ju ett drev som varade i veckor och liksom han tvingades avgå. Nej, det som är anledningen till att de inte agerar nu, det är att de själva gör likadant. Sossarna har hur många som helst som har utsätts till generaldirektörer och andra chefer för myndigheter utan att ha tillstymmelse till kvalifikationer, men de har partibok och de får skyhöga löner. Alltså 1 miljon om året är ju ingenting mot vad de här största GD-arna tjänar. Men nej. Så att de vill helt enkelt inte, de nöjer sig med att medierna sköter det här och som antagligen kommer att sluta med att hon tvingas avgå. Men vi ska säga att det är inte bara den här väninnan, utan ja, du sa det kanske att det var 2 andra som också hade då fått anställningar på lite mystiskt sätt. Och Viktor Kron, han skriver ju just det här att något är ruttet i det offentliga Sverige. Och han konstaterar ju också det, att det är lustigt att inte sossarna är ute och vevar i detta.
Ja, precis. Han skriver så här: kritiken mot Anna Kinberg Batra har samtidigt varit anmärkningsvärt lågmäld från en del politiska motståndare som annars sällan missar en chans att kasta sig över moderater som begått betydligt lindrigare förseelser. Kanske finns det en deprimerande förklaring till det. Landshövdingen är ingen ensam galning och alla vet det. Precis. Ja. Så,
och jag menar, han konstaterar också det, att detta kommer ju samtidigt som Expressen har gjort en helt fullständigt chockerande artikelserie som heter Fallskärmsjägarna, och det talar vi då inte om elitsoldater utan om höga chefer i kommuner och regioner som då får fantastiska fallskärmar när politikerna inte vill ha kvar dem längre. De kan ha blivit ovänner om någonting och så får de gå på dagen och då har de en fallskärm. Men de flesta har ju då inskrivet att ja, men om du får ett annat jobb så avräknar vi det. Du ska inte ha dubbla ersättningar. Nästan alla har fått nya jobb och kunnat fortsätta kvittera ut vissa genom att inte ta en anställning utan att vara konsult, och så skickar man fakturor och så tar man inte ut någon lön, så det syns inte liksom att de har lön. Och det visar ju, den artikeln visar ju hur fullständigt korrumperad den svenska förvaltningen är. Alltså det är motbjudande, tycker jag, jag förstår det, att en kommunchef måste kunna sparkas på dagen och det kan vara så att de har gjort någonting som så att jag kan förstå att man på något sätt, men alltså det kan inte få vara så här. Och de här människorna som Expressen har intervjuat, de är ju så här: ja, och vadå då? Jag känner ju på det, varför skulle jag inte göra det? Och det, så har det inte varit i Sverige tidigare. Och så det är inte Anna Kinberg Batras fel att det är så här.
Nej, det, du tänker att det är ett allmänt moraliskt förfall. Men jag måste ändå... Är inte detta en konst som sossarna har förfinat? Alltså är inte detta ändå någonting som liksom... som de har ut... Jag säger inte att... uppenbarligen så är Moderaterna håller också på så här och så vidare, men det är någonting som jag härleder till den socialdemokratiska partikulturen, att det har blivit så självklart att man gynnar sina egna på olika sätt och vis, och därför blev det också ett sånt fruktansvärt liv när Tidöpartierna tillträdde och framförallt SD då sa att nu ska vi börja rensa ut folk på olika myndigheterna, för där har sossarna satt sina egna överallt som styr och ställer efter eget huvud, och så kan vi inte ha det. Då skrek ju de alltså som, du vet, Nazgul i Sagan om ringen, du vet.
Ja.
Så. Och det är inte konstigt, därför att det är ju liksom så sossarna har utövat sin makt. De har inte bara utövat politisk makt i riksdagen och genom kommunpolitiker och så vidare, utan även en stor informell makt i egentligen alla samhällsinstanser som man kan tänka sig, där de då har, som du sa innan, placerat sina egna med partibok.
Ja, men och du, tänk också på det här liksom hur de... Det är ju naturligtvis så att många av de här generaldirektörerna motarbetar ju all den regering som inte är sosseregering. Så att det är ju inte bara det att de måste byta ut dem för att de är dåliga på sitt jobb, utan för att de är illojala. Och det skulle behöva ske en mycket större utrensning. Jag kan samtidigt förstå regeringen att det går inte, man kan inte bara kasta ut alla, för då kanske liksom allting brakar samman. Kom ihåg de här 261 på UD som skrev att om om det kom en borgerlig regering som hade stöd av SD, och det var ju inte i detta valet, för de gjorde ingenting nu, men då valet 2018, då skulle de säga upp sig allihop, eller de skulle helt enkelt bara vägra utföra sitt arbete. Då har det gått väldigt långt när människor tror att, alltså anställda människor tror att de ska bestämma vilken politik som ska föras. Det är ungefär som de som visade i torsdag, som alltså Google-anställda som satt och skrek att cheferna stödde folkmord.
Men nu ska vi ju inte undanhålla tittare och lyssnare ett litet klipp med Anna Kinberg Batra och då, som jag sa innan, Paul Ronge, medieexperten, eller vad ska vi kalla honom? Han är ju sån här mediecoach, han har jobbat med att hjälpa folk hantera media, heter han. Han är ju gammal journalist också, såklart. För att som du sa innan, så var hon var med i TV4 i början av april, och då gjorde hon väl något sånär ifrån sig, för då typ pudlade hon lite, eller hon sa, det blev inte bra det här, va. Men nu är hon med igen och sätter sig då och liksom ska, alltså det är emot varenda regel man kan, jag tänker, har hon inga pressmänniskor omkring sig, har hon inga rådgivare som kan säga nej, det absolut sämsta man kan göra i det här läget är att sätta sig med en journalist i en studie och käfta emot om hårklyverier och var det en lapp eller var det inte en lapp och så vidare.
Och när vi har sett det, så ska jag komma med en teori om varför hon agerar så här och vad det är som har kommit fram till detta, vad som har lett fram till detta.
Frågan är, varför har du frångått reglerna?
Ja, nu är det ju så här. Nu, för det första stämmer inte riktigt allt det som TV4 påstår här. Om vi tar det från början, så anställdes förra våren en planeringschef som ska hålla ihop arbetet i länsledningen. Det stämmer att jag känner henne sen förut. Och därför var det viktigt att det annonserades. Det talas om en lapp, men det kallas alltså annons. Det där är väldigt viktigt, för det har varit viktigt
hela tiden för mig. Den satt bara i receptionen, och vad jag förstår, var hon enda sökande.
Det är väldigt viktigt för mig att det är rätt och att det är kompetensen som gäller. Och det är klart att det är ett problem att det här har ifrågasatts. Men om man tittar på... Även om det inte skulle vara formellt fel, så är det jobbigt nu och ett problem att det är en kris. Men det var en annons.
Förlåt, du säger att den annonserade. Ni satte upp en lapp i receptionen.
Nej, det var en...
Var det inte så?
Det var en annons som gjordes. Det är viktigt att det är kompetensen.
Hur gjordes den annonsen då? Om det inte var en lapp i receptionen?
Av HR-avdelningen. Det är klart att det här ska göras i ordning. Jag är myndighetschef och det är en myndighet.
Men beskriv då. De uppgifter vi har fått är att det var en lapp i receptionen. Stämmer inte det?
Det är en medieuppgift som har varit omkring. Jag kan förstå om folk reagerar. Det var en annons.
En annons i receptionen, eller vad
då? Där det står vad det är för kompetens man behöver. Nu ska justitie...
Var publicerades den annonsen, Anna Kinberg?
Det stämmer att den satt i receptionen.
Ja, det var en lapp i receptionen.
Det var en annons som sattes upp där. Nu ska justitieombudsmannen granska
det. Det blev en lek med ord. Det var alltså en lapp i receptionen.
Det är klart jag tycker att det är väldigt tråkigt så här i efterhand att vi sitter här om det här. Det hade varit mycket, mycket bättre om det inte fanns några frågor om hur den där rekryteringen gick till. Men det är ingen tvivel om att det är kompetensen som avgjorde då, liksom
du,
i de andra fallen.
Och du struntar alltså i reglerna om
Nej,
du tycker
det att kompetens, inte. Och det är väldigt,
kompetensen
väldigt
är viktigare.
Det är väldigt viktigt att det är kompetensen som gäller. Jag har försökt göra rätt. Jag har följt grundregler. Och nu ska jag dessutom justitieombudsmannen granska det här. Det tycker jag i grund och botten
är bra. Och det pågår två granskningar i länsstyrelsen också.
Ja.
Om man har trampat i klaveret ska man ju inte fortsätta att trampa. Och har man inget nytt att säga, så ska man ju vara tyst. Hon gjorde en intervju med TV4 den 9 april. Om hon hade stannat där, då hade hennes läge varit mycket, mycket bättre. För det gjorde hon en riktig avbön. Nu blir det nästan surrealistiskt tjafs om den här annonsen är en lapp eller en annons eller en lapp eller en annons. Det här kommer ju att bli liksom, det här kommer att valsa runt bland medietränare som ett fullständigt avskräckande exempel. Hon är förödande dålig i den här intervjun. Och det är också för att hon har inget nytt att säga. Hade hon bara gjort en avbön för det här och sen sagt, nu får andra parter undersöka hur jag skötte det, då hade hon åtminstone haft en viss värdighet. Man går inte ut så oförberedd för en så skicklig reporter som Ulf Kristersson är. Kristoffersson, ursäkta.
Ja, just det. Kristoffersson heter han och inte Kristersson. Det är väldigt lätt att man säger fel.
Ja, visst. Jo, nej men hon mår ju uppenbarligen inte bra i den här studion. Hon är väldigt torr i munnen. Hon fastnar i, hon tror att hon ska kunna lura honom genom att kalla lappen för en annons. Och den var säkert utformad som en annons. Det var ju bara det att den bara häftades upp i receptionen. Den publicerades ju aldrig någonstans. Och då tror hon ska kunna finta bort honom genom att kalla det för en annons. Och till han ger sig ju inte, så att då tvingas hon ju säga att jo, den satt ju bara i receptionen. Och det är precis som Paul Ronge säger, varför går hon med på den här intervjun när hon inte har någonting nytt att säga, när hon bara trasslar in sig och gör bort sig? Det är ju faktiskt obegripligt.
Och som sagt, man får en stark pläggvibb, men du har också en lite mer försonlig teori om varför Anna Kinberg Batra agerar som hon gör, berätta Ingrid.
Ja, jag tror så här, för jag fick känslan redan när jag läste de första artiklarna, för hon har ju faktiskt suttit på jobbet i mer än ett år, och de här anställningarna gjordes ganska kort efter att hon började. Så varför kommer det upp nu? Jag har en känsla av att det kan vara så här. Jag tror att Anna Kinberg Batra verkligen, hon vill inte nöja sig med att klippa band och skåla i champagne. Utan jag tror att hon tänker att hon ska uträtta någonting som landshövding i Stockholm. Och så kommer hon in där och säger, tjofaderittan, nu ska vi göra så här. Nu ska vi, så sitter där en massa trötta tanter där och säger, nej, vill vi verkligen? Så har vi aldrig gjort förut. Och så, landshövdingarna, sitter du bara ner och ta det lugnt. Och hon har liksom inte, hon har då förstått att jag måste ha människor jag kan lita på i min närhet som kan hjälpa mig att utföra det här arbetet. För hon kan ju själv bara ta ut riktningen, sen måste ju medarbetarna göra jobbet. Och så har hon gjort det, och så har hon tänkt att ja, men det räcker egentligen om man bara gör en annons, bara den finns synlig någonstans. Jag tror ju att hon har fel där med receptionen. Jag tror att hon kommer att få en knäpp för det. Men hon har, jag tror inte att hon har gjort det för att hon bara liksom, ah, nu ska mina kompisar få jobb och jag ska ge dem jättebra betalt. Jag tror faktiskt att det är tvärtom, att hon har känt sig tvungen att ta in folk som hon kan lita på, som hon vet har hårda nypor och faktiskt kan uträtta någonting. Och då har de här tanterna av båda könen på liksom länsstyrelsen i Stockholm blivit mer och mer uppretade på att de inte får sitta och ha sin mysiga lilla rosé tillvaro. Och till sist så har de liksom tänkt, nej, vi läcker detta med de här anställningarna, så får vi kanske bort henne, och så får vi en som bara vill klippa band. Vad ger du mig för den teorin?
Det är, bär det sannolikast prägel, höll jag på att säga. Alltså det kan mycket väl ha gått till så. Någon har ju, någon som inte vill henne väl har ju läckt det uppenbarligen till Aftonbladet, för det här är ju ingenting som de har. Det här är ju inte en sån uppgift som man liksom går in och letar efter, hur har Anna Kinberg Batra anställt folk liksom, utan det är ju någon som har tipsat om det. Så att absolut, problemet är att hon är ju rutinerad, hon har ju följt med i svensk politik ganska länge vid det här laget, och hon borde ha vetat om att hon har fiender som inte vill henne väl, och som och speciellt om det är så som du säger, att hon har tänkt att göra någon slags upprensning och nu ska det bli liksom lite mer verkstad på det här bygget och så, så borde hon ha kunnat ana sig till att det kommer att resultera i någon slags hämndaktion. Och då borde hon ha haft både livrem, hängslar, bygghjälm, gummistövlar och allt möjligt på sig.
Precis, och jag tror det är det hon sitter och beklagar. Hon beklagar att det har blivit en sån uppmärksamhet runt det. Men om det nu är att det stämmer med min teori, så kan hon ju inte säga det. Det är ju sånt man kan skriva i sina memoarer efter att man har lämnat uppdraget. Så här rensade jag upp och blev en förebild för alla landshövdingar i hela Sverige. Jag tror hon kan få gått på liksom, du vet, myten av sin egen hjältinsats där, att hon har sett framför sig. Och så trodde hon att ja, det kanske inte är helt rätt, men herregud, nu måste vi ju göra någonting. Här måste det bli ordning och reda. Men det kan hon inte säga. Det kan hon inte säga det nu. Det är en massa kärringar där som inte vill göra sitt jobb. Jag var tvungen att ta in folk jag litar på. Och det är därför hon har hamnat i den här knepiga situationen nu, när hon sitter där och liksom gör jättedåligt ifrån sig.
Och nu ska ju då, som ni hörde i inslaget, JO ska titta på detta. Länsstyrelsen ska också titta på det, eller?
Nej, det är ju där
de har
någon
in, så att, intern
nej, det är
nu Geo
som ska sköta. Geo hade redan...
Geo
har redan sagt att att en av de här tre anställningarna är helt korrekt. Så det har han inga synpunkter på. Så får vi väl se hur det går med de två andra. Men jag menar, det är liksom samtidigt... Jag är ju inget stort fan av Anna Kinberg Batra, men om det nu är så att min teori stämmer, att hon faktiskt ville, för att landshövdingen är ju alltså statens förlängda arm ute i regionerna. Och det är ju naturligtvis viktigt för regeringen. Det kan ju till och med vara så att Ulf Kristersson har uppmanat henne att göra detta. För att han vill sätta sin prägel. Nu ska det bli ordning, nu ska landshövdingarna faktiskt göra någonting. De ska inte bara klippa band och sippa och se vin. Men och nu har han ju varit tvungen att liksom uttala sig, och han fick ju säga då att det är ju en förtroendekris det här, men han vill inte svara på om regeringen har fortsatt förtroende för henne, men nu ska det göras noggranna undersökningar både internt i länsstyrelsen, helt rätt Maria, i Stockholm och även JO förstod jag, och det är mycket bra. Lite brutalare är vår Christian Sonesson i Staffanstorp. Han kräver hennes avgång. Hon smutsar ner partiet, tycker han.
Ja, Christian är ju känd för att dundra, vad jag sa, bedriva räfst. Det är ju liksom lite grann hans image. Han är väl Skånes svar på Trump. Typ.
Ja.
men vi får se hur det går med Anna Kinberg Batras fortsatta karriär som landshövding, och hur det går med klägget i största allmänhet framöver i Sverige. Vi har ju ögonen på dem nu allesammans, så det är ju bra att tycker jag att det har... Det var bra att vad heter han, Håkan Lindberg, höll på sig, vad fick jag det ifrån? Håkan Juholt, att han myntade uttrycket klägget, och att folk nu är så medvetna om att det finns ett klägg, och att så många har ögonen på dem. Det försvårar nog deras verksamhet ganska avsevärt, tror jag. Då ska vi knyta ihop våran måndagssäck, tänkte jag, Ingrid. Och om man gillar det man ser och hör, vad gör man då lämpligen?
Jo, som vanligt så trycker man tummar upp på YouTube och prenumererar på kanalen. Vårt nya mål nu är för 10 000 prenumeranter. Vi har precis kommit över 9 000, så vi har en bit kvar. Och så skriver ni kommentarer. Och det behöver inte vara några långa saker. Ni kan bara göra lite tummar upp och så. Men det hjälper oss i algoritmerna så att fler får tips om vårt program. Men är det dessutom så att ni har en liten peng över och tänker att jag vill hjälpa Ingrid och Maria fortsätta sitt opinionsbildande Sverigeredande arbete, då får ni mer än gärna skicka en liten slant, och det gör ni via hemsidan ingridomaria.se. Där finns donorbox och swish och bankgiro och medialink-knapp.
Det är det, mycket väl sammanfattat. Jag hoppas att ni får en trevlig vecka allihopa där ute i Sverige och annorstädes, så ses vi om Gud vill igen på torsdag. Ta hand om er, och Gud välsigne.
Gud välsigne.